Ja, slå upp era biblar, Matteus 18 och 15. Vi ska tala om församlingsdisciplin och börja att läsa från Herrens ord. Matteus 18 och 15, och jag läser till vers 20, till och med vers 20. Om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt er emellan. Lyssnar han på dig, så har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Och lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare. Jag säger er sanningen. Allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Så den här månaden så har vi talat om församlingen. Församlingens, vad församlingen är och dess aktiviteter. Vi har talat om, i början av månaden talade jag generellt om församlingen utifrån Bibeln. Vad församlingen är och vikten av sammankomsterna. Och att församlingen samlas kring Guds ord och föds av Guds ord. Vikten av att inte överge sammankomsterna. Sen talade jag om dopet den andra söndagen. Om vad dopet handlar om. Att det är Gud som döper den kristne när hon blir född på nytt. Och att man sedan efter omvändelsen och tron ska döpas genom nedsänkning av hela kroppen i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och för två söndagar sedan, inte förra söndagen utan dessförinnan, talade vi om nattvarden. Och såg att nattvarden är till åminnelse av Jesu död för oss som är troende. Att det är en symboliserar Jesu kropp och blod, brödet och vinet. Nu är vi på den sista delen, eller sista predikan om det här, om församlingen, och då ska jag tala om församlingsdisciplin. Vad det är för någonting. Och jag började månaden med att läsa ifrån den nederländska trosbekännelsen från 1561 om församlingen, kännetecknena på en sann församling. Och de räknade upp just predikan av Guds ord, dopet och nattvarden, att de utdelas på rätt sätt. Och så säger den också att församlingsdisciplin är ett kännetecken på en sann församling. Så den nederländska trosbekännelsen 1561, artikel 29, kännetecknen på en sann församling. Jag ska läsa den. Den sanna församlingen kan kännas igen om den har följande kännetecken. Församlingen åtar sig att rent predika evangeliet. Den använder sig av den rena utdelningen av sakramenten så som Kristus instiftade dem. Den utövar församlingstukt för att rätta till fel. Kort och gott styr den sig själv enligt det rena gudsordet och avvisar allt som är emot det och håller Jesus Kristus som enda huvud. Genom dessa kännetecken kan man vara säker på att känna igen den sanna församlingen, och ingen bör skiljas ifrån den. Alltså kännetecknen, predikar rent evangeliet, sakramenten, alltså förordningarna Jesus gav, dop och nattvard, och att den utövar församlingstukt eller församlingsdisciplin. 1689 års baptistbekännelse från London säger också om församlingar och församlingsdisciplin: till var och en av dessa församlingar som därför har samlats efter hans Guds sinne som förklarats i hans ord har han givit all denna makt och myndighet som än behövs för att den ska kunna fortsätta med denna ordning i dyrkan och disciplin som han har inrättat för dem att iaktta med bud och regler för det tillbörliga och rätta bruket och utövandet av denna makt. Och så hänvisas till Matteus 18 och första Korinthierbrevet 5. Så det var de här trosbekännelserna säger om församlingsdisciplin och församlingen. Jag väljer att säga församlingsdisciplin istället för församlingstukt, eftersom det blir mer tydligt att det inte bara handlar om en tuktan som vi tänker oss idag, en sorts bestraffning, utan även det är en process som pågår, det är en disciplin som inleds. Så vi ska se Matteus 18 och 15, 20 som jag läste om processen med församlingsdisciplin. Sen ska vi också se första Korinthierbrevet 5 som talar om själva uteslutningen, som är själva vad processen leder fram till, en uteslutning om det vill sig riktigt illa. Vi börjar med Matteus 18 och 15, församlingsdisciplinens process. Matteus kapitel 18 talar Jesus om olika förförelser, frestelser, fall, synd, förlåtelse och återställning. Så att han talar om de här sakerna. Fall, när man faller i synd, när man återställs, när man förlåter. Och det här stycket 18 och 15 till 20 ligger mellan. Dels Jesus talar om det förlorade fåret, liknelsen om det förlorade fåret direkt innan, och sen direkt efter talar Jesus om vikten av att förlåta. Så, och mellan de här så kommer denna del där han talar om vad församlingen gör, vad man gör, hur man bemöter en broder som har syndat. Och i princip han har talat innan om att det förlorade fåret som kommer tillbaka, och här talar han då om en broder som har syndat, ett förlorat får som man ska återvinna. Och vi ser direkt att målet är just kärlek till brodern, och målet är, som vi ser i vers 15, om han lyssnar på dig så har du vunnit din broder. Så det är det som det handlar om. Det också visar huruvida någon är frälst eller inte. Om brodern inte lyssnar så är han inte en broder, han är inte frälst. Men han kan bli det, han behöver bli frälst. Det handlar om kärlek. Och ser man i vers 17 att han är en hedning eller publikan. Och verserna 20 vis talar om möjligheten att personen kan omvända sig. Ger möjlighet till denna person att omvända sig och bli återställd. Återupptagen i församlingen. Det var mer översiktligt. Vi tittar lite mer detaljerat på verserna. Vers 15 så börjar det då: om din broder har syndat. Om du ser din broder synda, om du ser han har gjort någonting eller du ser något beteendemönster hos honom, vad ska du göra? Ställ till svars, ställ honom till svars. Förmana honom med målet att vinna tillbaka honom. Du ser att han är ute på halis, på fel väg, och du vill vinna tillbaka honom, så du måste ställa honom till svars först. Enskilt, er emellan. Blanda inte in andra i början. undvika att blanda in för många i någonting till en början när vi kan stanna mellan er. Och om han lyssnar så har du vunnit tillbaka honom. Och där är församlingsdisciplinen över. Du har börjat församlingsdisciplinen genom att ställa honom till svars. Han har lyssnat på dig, omvänt sig och du har vunnit din broder. Och där kan det stanna. Då är det färdigt. Du har fått tillbaka din broder. Du har vunnit honom. Men om han inte lyssnar, verserna 16-17, ska du ta med en eller två andra, säger Jesus. Ta med en eller två andra och säger han, ty var sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. Och här hänvisar han till, han citerar från femte Mosebok 19 och 15. Så jag ska läsa det så vi ser vad han talar om här. Femte Mosebok 19 och 15 som handlar om just principen och vikten av fler vittnen och även tar upp vad som gäller när det kommer falska vittnen. Så Jesus hänvisar till Guds lag. Femte Mosebok 19 och 15. Det är inte nog om bara ett vittne träder upp mot någon som anklagas för ett brott eller en synd, vilken synd han än kan ha begått. Efter två eller tre vittnens ord ska var sak avgöras. Så det är det här Jesus citerar. Om ett falskt vittne träder upp mot någon för att vittna mot honom angående något brott, ska bägge parter i tvisten träda fram inför Herrens ansikte, inför de män som på den tiden är präster och domare. Och domarna ska noga undersöka saken. Om vittnet visar sig vara ett falskt vittne som burit falskt vittnesbörd mot sin broder, ska ni låta samma sak drabba vittnet som han hade tänkt för sin broder. Du ska skaffa bort det onda från dig. Det övriga folket ska höra dig och frukta, och man ska aldrig mer göra något sådant ont hos dig. Du ska inte visa honom någon skonsamhet, liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot. Vi ser här Jesus tar upp principen om att det behövs fler vittnen och man kan inte ta upp bara ett vittne som giltig anklagelse mot någon. Om det är så alltså att du är det enda vittnet, så kan du inte själv avgöra den här broderns situation som du ser synda, utan du kan ha fel, han kanske inte alls synda. Så du behöver ta in två eller tre till. En eller två till. För att var sak ska avgöras efter två eller tre vittnesord. Så det kan också vara att du har fel och detta finns för att skydda den personen och även dig, så att inte det onda drabbar dig istället som vittnade falskt, oavsett om du visste om det eller inte. Så du behöver också veta hur det ligger till. Men om personen inte vill lyssna på er tre, två eller tre, om han tycker ni har fel, ta det till församlingen. Säg till församlingen istället. Ta detta inför församlingen. För även två eller tre vittnen kan ha fel. Mest sannolikt så har inte två eller tre vittnen fel. Men de kan ha det och då tar man det inför församlingen, eller så håller inte den här personen fortfarande inte med. Och församlingen är den högsta, sista instansen man tar det till. Om församlingen är enig, den här brodern har syndat, personen har syndat. Då måste brodern lyssna till hela församlingen eller stå ensam. Han måste ta vad församlingen säger på allvar och rätta sig efter det, omvända sig. Om han inte lyssnar, då ska han vara för dig som en hedning eller tullindrivare. En icke-troende. En oomvänd person. Och han utesluts ur gemenskapen. Och det här har församlingen myndighet att avgöra i den här frågan. Och det ser vi senare då i verserna därefter, i verserna 18-20, där Jesus talar om den myndighet församlingen har att binda eller lösa. Vad handlar det om när han säger att binda? Det ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vad talar han om? Vad menar han om? Jo, det handlar om att förlåta eller att binda någon i deras synder. Förlåta deras synder. Binda i deras synder, ser vi av sammanhanget. Och även säger Jesus detta i Johannes 20:23. Att om ni förlåter någon hans synder, så ska han vara förlåten. Om ni binder någon i hans synder, så är han bunden i sina synder. Säger han till lärjungarna. Det handlar om att låta någon vara kvar i församlingen, förlåta, eller utesluta någon ur församlingen och binda honom i hans synder, att han är ofrälst, han är i sina synder, han är inte med i församlingen eftersom han inte är en del av Guds folk. Talar också om församlingens myndighet att kunna återuppta någon som blivit utesluten, att förlåta den som omvänder sig och ta tillbaka i församlingen. Och denna myndighet ger Jesus till församlingen. Församlingen behöver inte fråga sig om vad tycker Gud om vad vi gör, utan församlingen har fått myndigheten att göra det. Det handlar om myndigheten, det handlar inte om att församlingen frälser en person, att församlingen förlåter någon synder eller frälser, utan det handlar om att uppta någon i församlingen och utesluta någon och visa en bild på hur det ser ut i himlen, vad Gud gör när han frälser. Det handlar om medlemskapet, uteslutningen ur församlingen eller återupptagningen. Församlingen kan döma fel, men Gud ger församlingen myndighet att göra det den gör. Gud ger rätt åt församlingen, och det ser vi att det ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Det ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Och även sedan vad ni kommer överens om att be av något ska ni få det av min far i himlen. Verserna 19-20 är lite missförstådda verser som används felaktigt, för att man tar det ur sammanhanget och missförstår vad texten handlar om. Och det kan delvis skyllas på översättningen. Svenska översättningen säger, det säger Jesus, vidare säger jag er att om ni... Så det låter som att han byter ämne och säger vidare, säger jag det. Men grekiska ordet palin betyder åter, det vill säga det hänger ihop med er innan. Han säger åter, säger jag er. Samma sak jag sagt innan, i verserna innan. Åter, säger jag er, att om två eller tre av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min far i himlen. Här förklarar han då vad han menar med att binda och att lösa. Han byter inte ämne. Jesus byter inte ämne mitt här när han talar om upprättelse, förlåtelse, vinna tillbaka ett förlorat får, tillrättavisa någon som syndar. Han börjar inte byta ämne och tala om att vi kan be och få vad vi vill ha. En sorts formel om att vi ska be och få allt vad vi än vill. Nej, han talar om samma sak. Han talar genomgående om i hela sammanhanget. Och man hör i många, eller man har hört i olika sammanhang, församlingar. Till exempel några som läser den här versen ur sitt sammanhang. Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det om min far i himlen. Jaha, så då träffas vi. Vi kommer överens om att vi vill ha någonting. Vi vill ha en cykel eller vi vill ha en bil. Vi kommer överens, och den här texten säger om vi två stycken eller tre kommer överens om att vi vill be om att få varsin cykel, så säger denna text att om vi gör det och kommer överens av det, så kommer vi att få det. Har jag hört många säga, eller en del. Men inte det det handlar om. Det handlar inte om att be om att få vad man vill. Och många har fått sina drömmar krossade genom att felaktigt tolka denna vers och ta den ur sitt sammanhang och inte få det de ville få. Och så tappar de tron på Gud. Han gjorde inte som han sa i Bibeln. Men nu var det inte det handlar om, utan det handlar om bönen om att binda och lösa vad det än är. Vad det än är den här brodern har gjort. Vad ni än beslutar i den här frågan att binda eller lösa. Utesluta eller återuppta i församlingen. Att församlingen godtar någons omvändelse och ber för den här personen som kommer tillbaka eller utesluts. Och det är två eller tre, han säger de här, om två av er här på jorden. Och sen där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland. De här hänvisar han tillbaka till de två eller tre vittnena som han talade om innan. I vers 16, alltså de vittnena, och även hur stor en församling kan vara. Den räcker med att den är två eller tre stycken. Den har myndighet från Jesus, var den än beslutar i frågan. Att ha kvar någon i församlingen. Att se att det här var en trovärdig omvändelse. Eller att se att det här var en obotfärdig person som behöver uteslutas. Vad församlingen är än beslutar, vare sig de är två eller tre, så har de Jesu egen myndighet. Och Jesus är mitt ibland dem, och Fadern i himlen gör det som de bestämmer. Det som de binder är bundet i himlen. Så att församlingsdisciplinen är en process som börjar med att du ser din broder synda och du förmanar honom, ställer honom till svars, och han kanske lyssnar på dig, och där kan det ta slut. Men där börjar processen. Det börjar med att du vill vinna tillbaka din broder och inte att du utesluter honom direkt. Ge honom en chans att försvara sig. En rättegång. Men om det kommer till uteslutning, då ska vi gå till den andra texten. Första Korinthierbrevet 5. Om uteslutningen här kommer fler argument för församlingsdisciplinens vikt. Att det är viktigt att utöva församlingsdisciplin. Och här talar Paulus det första Korinthierbrevet. Korintierna har många olika problem Paulus tar upp. Och i de här tre kapitlen 5, 6 och 7 så talar han om moraliska, sexualmoraliska frågor, otukt, omoral. Han talar även om äktenskap sen i kapitel 7. Och här börjar då Paulus med att tala om en som lever i otukt, som de inte har uteslutit ur församlingen. De har inte gjort det som Jesus har sagt till församlingen att göra. De har inte förmanat en viss broder här som har syndat. De borde till och med ha uteslutit honom sedan länge. Hans synd är så tydlig och allvarlig att han borde sedan länge ha uteslutits. Och så talar Paulus om vikten av att den här brodern eller den här personen måste ha uteslutits för att han ska bli frälst. Och för att församlingen ska bevaras ren, både i gudstjänsten, kanske talar han om nattvarden specifikt också, och för att församlingen inte ska bli en surdeg, inte ska påverkas av syndens smitta som den här synden medför. Vi har alltså en man som lever i synd, som vi ser från vers 1, första Korinthierbrevet 5. Det ryktas faktiskt om sexuell omoral bland er, alltså otukt, säger gamla bibel eller andra bibelöversättningar, fornication på engelska, all form av könsumgänge som sker utanför äktenskapet. Otukt, sexuell omoral. Det enda som är tillåtet är mellan en man och en kvinna som är gifta med varandra. Allt annat är otukt. Och det är det som det här ordet betyder. Och inte nog med det, det är en typ av otukt som inte ens förekommer bland hedningarna, inte ens förekommer bland korintierna i denna kulturmiljö, eller bland romarna, grekerna. De romarna och grekerna begick många otukter, men inte ens detta gjorde de, som den här personen som till och med skulle vara kristen begick, nämligen att han hade sin fars hustru eller levde ihop med när han hade umgänge med sin styvmor. Och detta förekom inte ens bland hedningarna. Paulus fortsätter verserna 2-5. Den här mannen borde ha uteslutits. Ni är upplåsta, säger han till dem. Och det är någonting som man säger till korintierna genom Korintierbrevet. De är uppblåsta, de är högmodiga. De är så stolta över sig själva kanske, att de är så fulla av nåd och kärlek att de till och med låter denna synd pågå. De menar kanske att vi har så stor hög nådeslära. Nåden är så stor och vi är så nådiga att vi till och med låter denna syndare leva kvar i synd. Och de är uppblåsta av detta, säger Paulus. De är som en ballong, blåser upp den för mycket så spricker den. De är uppblåsta. De tror att de är bättre än Jesus. De har inte följt Jesu instruktioner och uteslutit den här personen. Folkbibeln har skrivit att den här mannen borde ha drivits ut ur er gemenskap, och så säger de i vers 13, driv bort ifrån er den som är ond. Men grekiska grundtexten är inte lika så, utan mer han borde ha avlägsnats ur er, han borde ha lyfts ut ur er församling. Så jag tycker det ger en lite fel bild att man ska inte driva ut, utan lyft ut honom. Vers 13, lyft ut den som är ond eller usel, elak. Så är vi vers 3-4, talar Paulus också om att Han är frånvarande till kroppen men närvarande i anden. Och så säger han att när ni är samlade och min ande är hos er med vår Herre Jesu makt. Så här talar han om samma sak Jesus talar om i Matteus 18:20, att Jesus är mitt ibland dem där de samlas för att utöva församlingsdisciplin. Och att de ska samlas tillsammans. Paulus är med dem i anden, Jesus är med dem. Och de har myndigheten att utesluta den här mannen ur församlingen. De har hans myndighet, hans kraft med sig. Och så vers 5 då, att han ska överlämnas åt Satan. Det vill säga uteslutas ur församlingen. Varför? Så kommer verserna 5-13, fortsättningen av vers 5. Varför utesluts han? Varför överlämnas han till Satan? Jo, det är för att du ska vinna din broder, för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Den här mannen ska överlämnas till Satan, åt ett ont samvete, åt Guds tuktan som Gud använder Satan till. Åt köttets fördärv. Han ska se sin allvarliga situation. Han ska komma till omvändelse och bli frälst. Här menas det inte att han garanterat blir frälst genom att församlingen utesluter honom givetvis, utan församlingens uteslutning visar att han är utesluten ur Guds rike, att han inte är frälst. Men detta kommer förhoppningsvis leda honom till att han ser sin allvarliga situation. Han överlämnas åt Satan, åt sitt onda samvete, åt tuktan, och inser och kommer till omvändelse och sann frälsning. Och så blir frälst. Så det är en förhoppning, det är inte en garanti, utan en förhoppning att han må bli frälst på Herrens dag. Så att där jag dels vikten där av att han ska uteslutas för att han ska förhoppningsvis må bli frälst. Och även fortsätter han, förstår ni inte att vers 6, vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Eller lite jäst får hela degen att jäsa? Det räcker att du bara tar lite surdeg och lägger i den osyrade degen, så blir hela degen sur. Det går inte att göra tvärtom. Det går inte att ta lite osyrad deg och lägga i en surdeg och göra degen osyrad. Det går inte. Synd, sjukdom smittar, friskhet smittar inte. En frisk person kan inte gå till en sjuk person och smitta av med sin friskhet på den sjuka personen, utan det är det motsatta som gäller. Och det är också en biblisk princip. Vi ser att synden, orenheten smittar, gör saker orena, och lite surdeg syrar hela degen. Och det, han talar alltså om församlingen. Lite synd i församlingen påverkar hela församlingen. Och till slut så, när man ser att synden i den här församlingen inte konfronteras, då ser de andra medlemmarna också det. Och så ser de att det är okej att leva på det sättet. Så kan vi också göra det? Och så blir församlingen full med samma beteende, samma dåliga inflytande. Så dels ska församlingen bevaras ren och inte smittas ner av synd. Och så talar han om verserna 7-8. Vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Här talar Paulus om påsk. Tiden när Israels folk var i Egypten. De skulle slakta påskalammet. De skulle stryka blodet över sina dörrposter. Dödsängeln skulle gå förbi och skona dem. Och där inne så skulle de äta osyrat bröd. Och nu förklarar Paulus vad detta var en skugga av. Det var en skugga av församlingen. Kristus är påskalammet som dog för att församlingen skulle frälsas från Guds vrede. För att Guds vredesdom skulle gå förbi församlingen. Och församlingen är en skara av friköpta människor som har renats från synden, som lever helgelse och som lever, som firar högtid med renhetens och sanningens osyrade bröd. Verserna 6-8 förklaras vidare också i verserna 9-13. Talar om degen i vers 67 eller blandning. Och så talar han om att umgås i verserna 9 och 11 eller att beblanda sig. Han talar om församlingen som en blandning som inte ska beblanda sig. Men han säger ni ska inte, jag menar inte att ni ska inte beblanda er med alla omoraliska här i världen. Inte alla giriga och utsugare av gudadyrkan. Ni ska inte undvika de icke-troende som lever på det sättet, för då annars hade ni ju behövt lämna världen. Det är inte det han menar, utan den som kallar sig broder men lever på det sättet, den som är, säger sig vara kristen, som är med i församlingen men som lever i synd, i omoral, honom ska ni inte beblanda er med, för att hans sura degblandning kommer att beblandas med er och så kommer hela degen bli en surdeg. Och så säger han, med en sådan ska ni inte ens äta. Vi såg på en dokumentär om sekter på tv från SVT från Sverige som de sände i finska tv nu, där det var Plymouth-bröderna, de äter bara med sig själva, de äter inte med icke-troende. Så att reporten som intervjuade dem satt på ett café med dem och så satt Plymouth-bröderna och åt sin fika, och så fick inte reporten vara med och äta. Hon fick intervjua dem samtidigt men hon fick inte äta någonting eftersom hon inte var kristen. Men vi ser vad den här texten säger, det handlar inte om de som är ute i världen, att ni inte får äta med dem. Då hade ni behövt lämna världen. De hade inte ens kunnat sitta på ett café och fikat. Så de hade missförstått den här texten. Och handlade det då om att du har en familjemedlem kanske som blir utesluten ur församlingen. Ska han sitta i ett, eller hon sitta i ett hörn när ni äter med familjen? Nej, utan det handlar om, ni ska inte låtsas om ingenting, ni ska inte konfrontera den här personen. Sitt inte ner och ät, låtsas om inget eller gör någonting tillsammans som om ingenting har hänt. Den här personen måste konfronteras, och sen är det ju så att utesluts personen ur församlingen så är han inte längre med i församlingen och då är han ute i världen och då går det att äta med den personen. Paulus kan också tala om nattvarden, och vi talade om förra gången då att nattvarden är för de troende i församlingen, och en som är under församlingsdisciplin ska inte komma fram, släppas fram eller låtas ta nattvarden, utan man måste konfrontera synden direkt. Låtsas inte som att ni inte låtsas om det, som att ni bara sitter och äter helt vanligt eller vad som helst. Så han talar om de utomstående ska Gud döma, och de som är innanför er ska ni döma. Det är ni som ska döma dem. Gud har gett församlingen myndighet att göra det. Och bär, lyft bort den som är ond ur er. Så församlingsdisciplin är kärlek, är vad Bibeln lär i frågan. Församlingsdisciplin är kärlek. Församlingsdisciplin är inte bara uteslutning. Det är inte bara tuktan eller disciplinering, utan det är disciplin. Någonting som pågår, som börjar. En process som inleds. Det är någonting som sker kanske oftare än vad vi tror. Det är en del av dynamiken i församlingen där vi kärleksfullt förmanar varandra. Där vi kärleksfullt talar om för varandra vad som är fel. Där vi kärleksfullt instruerar varandra hur man ska leva, vad man inte ska göra. Konkret, vad du har gjort och du inte ska göra. Det är när församlingen instruerar varandra i livet. Även doktrinära diskussioner kan vara en form av församlingsdisciplin. Lärofel är synd. Det går emot Guds ord. Och där, när vi korrigerar läromässiga fel hos varandra kärleksfullt, så är det också en form av församlingsdisciplin. Men här har ju alla människor, har vi alla brister, bristande förstånd. Vi har vårat kött som sant kristna, och doktrinära fel bör inte leda till uteslutning, men vi bör diskutera till rätta visa. Som vidare inte är uppriktiga. Om man ser att någon har en uppriktig övertygelse utifrån Bibeln att det är så, men du anser att de har fel, betyder inte att personen ska uteslutas. Det beror på vad personen har för attityd till det. Och om det är en öppen villolära, om någon förnekar treenighetsläran, om någon förnekar att frälsning är av nåd alena och lägger till sina egna gärningar, då är de inte frälsta. Då tror de inte, förtröstar de inte till 100% på Jesus. De lägger till sina egna gärningar. Och då har de inte förstått evangeliet och är inte frälsta. Eller om någon öppet går emot läran om tillräknad rättfärdighet från Jesus, att vi får Jesu rättfärdighet tillräknad till oss. Sen kan man ha olika fel om någon tror på uppryckandet innan vedermödan eller mitten eller efter. Man kan vara frälst ändå oavsett om man blir uppryckt innan eller efter. Eller inte alls. Eller inte alls tro på det. Så att det är olika svårtolkade frågor. Vissa bibelställen är svårtolkade, andra är tydliga. Men huvudpoängen är alltså att församlingsdisciplin är kärlek. För det första är det kärlek till Gud. Bibeln säger att vi ska utöva församlingsdisciplin. Bibeln är Guds ord. Det är Guds befallning till församlingen att utöva församlingsdisciplin. Om vi älskar honom håller vi hans bud. Jag sa Jesus, Johannes 14:15, om ni har kärlek till mig så håller ni mina bud. Bland andra buden om att utöva församlingsdisciplin. Församlingsdisciplin är kärlek till brodern. Du vill vinna tillbaka honom. Du ser att han är på fel väg. Han kanske inte är frälst. Han är på väg till helvetet. Du vill att han ska bli återvunnen. Du vill vinna tillbaka honom. Att vinna tillbaka en broder, det är också kärlek till en som inte är frälst, genom att visa den här personen att den inte är frälst. personen ska överlämnas till Satan för att anden till köttets fördärv, så att anden kan må bli frälst på Herrens dag. Så det är kärlek till människan, till brodern eller till den icke-troende. Att man inte ger en falsk frälsningsvisshet genom att låta personen okonfronterat vara med kvar i församlingen. Församlingsdisciplin är också kärlek till församlingen. Det är att man vill bevara församlingens renhet. Lite surdeg syrar hela degen. Du vill bevara hela församlingen av dina syskon från synd. Från att hela församlingen ska påverkas till synd. Att församlingen ska vara en distinkt grupp av Guds egendomsfolk. Som är fullt av iver att göra goda gärningar. Som undviker synden. Som strävar efter helgelse. Församlingsdisciplin sker till varning för andra. Det är en pedagogisk hjälp som visar andra allvaret med synden. Och till sist är församlingsdisciplin kärlek till Guds ära. Sist men inte minst. Inte bara kärlek till Gud utan även kärlek till Guds ära. Guds rykte vilar på församlingen. Gud sätter sitt rykte på spel och identifierar sig själv med församlingen. Församlingen påverkar Guds rykte i världen. När vi lyder, när församlingen lyder Guds ord, när den lyder Gud, så visar församlingen för världen att Gud är värd att lyda, att vi håller hans ord högt. Hans ord är värt att lyda. Vi visar Guds värde. Hans värde att lyda. Vi ärar Gud i världen genom att utöva församlingsdisciplin. Om församlingen inte lyder Gud så visar församlingen världen, de icke-troende, att han inte är värd att lyda. Att man inte behöver omvända sig. Att man kan leva hur man vill. Att människan själv får bestämma hur de ska leva. Att Gud inte alls är hög eller värd att lyda. Hyckleriet i församlingen vanärar Gud. Om församlingen låter synd gå obemött, gå fri, gå pågå i församlingen, då är det ingen skillnad mellan församlingen och världen. Guds namn blir vanärat. Och Gud smädas bland hedningarna för vår skull. Så församlingsdisciplin är kärlek till Gud, kärlek till brodern, kärlek till församlingen och kärlek till Guds ära. Det handlar om kärlek, det handlar inte om elakhet, tvärtom. Det handlar om kärlek. Läran om församlingsdisciplin hjälper oss att urskilja och navigera miljön. Urskilja församlingarna där ute. En biblisk församling, en sann församling känns igen genom att den utövar församlingsdisciplin. Guds ord definierar en församling, vad den är. Den är Guds frälsta folk som har omvänt sig från synden och som lyder Gud och som utövar församlingsdisciplin. Det är en del av församlingens natur och praxis. Väsentligt för församlingen att den utövar församlingsdisciplin. En sann biblisk församling följer Guds ord och utövar församlingsdisciplin. Och det bekräftas också av trosbekännelsen jag läste från holländska trosbekännelsen innan, att en sann församling känns igen genom dessa saker, bland andra att den utövar församlingsdisciplin för att rätta till fel, för att bevaras ren. När vi vet det så vet vi också att en församling som säger sig vara en församling men som inte utövar församlingsdisciplin inte är en sann församling. Idag så vill många församlingar hellre innesluta än utesluta. Man gör vad man kan för att växa i antalet medlemmar. Man tummar på reglerna. Man tänjer på sanningen. Allt för att vi ska växa, för att vi ska kunna skryta med vårt stora antal i våran församling, att vi har en väckelse. Det kommer så mycket medlemmar i våran församling. Men församlingar som ställer krav på medlemskap, som inte säger om du blir medlem får du en kaffe i foajén, gör vad som helst bara du blir medlem, du får en, vi lottar ut en gratis bil till den som ansöker om medlemskap. Nej, en församling som ställer krav istället på medlemskap, som förmanar människor, som utesluter till och med, de är ovanliga idag. Så vi ser att få församlingar är församlingar idag. De är surdegar. De är fulla med ofrälsta människor. De är fulla med öppen synd. Människor som bor sambo innan de är gifta. Det konfronteras inte idag. Och det har blivit som en liten surdeg som har syrat hela degen. Som man ser utbredningen i församlingar idag. Eller församlingar där människor bor sambo utan att vara gifta. Det är ett väldigt tydligt exempel. Och även otukt börjar mer och mer tillåtas utan att man går emot det. För att man vill behålla sina medlemmar. Men man kommer att, de kommer att få stå inför Gud ändå med de själar som de har förvaltat. Och Gud kommer att finna dem att de vägde för lite. Gud kommer finna dem otillräckliga som församling. Det här betyder inte att en församling måste ha en historia där man uteslutit en massa folk genom historien. Församlingsdisciplin är en process. Det handlar alltså om att det är en församling som älskar sina medlemmar, som där man får bli konfronterad och där människor sporrar varandra och äggar varandra till goda gärningar, till helgelse. Vi ser en församling som utövar församlingsdisciplin. Det är också en församling där man växer i helgelse. Också för din del, för den som är med. Du ser, den här församlingen kan ta hand om min själ. Jag vet att jag, om jag hamnar på fel, på villovägar, så vet jag att denna församling kan visa mig kärleken att föra mig tillbaka på den rätta vägen. Och det finns motvilja till församlingsdisciplin idag. Attityder i samhället idag. Man har en historia. Om man ser förr i tiden utövade församlingar församlingsdisciplin, men man gick för långt, man gjorde fel i det. Man började inte med att tala med din broder, utan man, personer blev uteslutna direkt. Jag känner flera som är äldre som var med innan, de är med fortfarande, men de var med på den tiden när man uteslöt människor så att när de hade klippt håret, de hade fel frisyr, och så kom de till församlingen och så sa de: vad gör du här? Vet du inte om att du är utesluten? Du har ju klippt dig. Och så fick de gå hem. Och massa sånt. Du hade fel, du har jeans på dig. Du har inte de rätta kläderna. Du har ful frisyr eller fel frisyr. Man hade lagt människors stadgar. Det är inte det som Bibeln talar om. Bibeln talar om det vi ser i första Korinthierbrevet, kapitlet efter där, 6 och 9. Kapitel 6, verserna 9-10. Inga otuktiga, giriga, utsugare, avgudadyrkare. Så räknas en lista upp människor som lever öppen, aktiv, biblisk synd. Har inte del i Guds rike. Och det är det som det handlar om, och de ska konfronteras. Så att de här skälen att inte vilja utöva församlingsdisciplin på grund av hur historien har sett ut innan är ogiltiga. Man måste följa Bibeln i alla fall. Ta bort det som var fel, men gör rätt. Man ska inte försöka argumentera emot vad Bibeln tydligt säger om att man ska utöva församlingsdisciplin. Hur ska då vi som församling utöva församlingsdisciplin? Instruktionerna i Matteus 18 är väldigt praktiska och tydliga hur man ska göra. Det ska vara med en kärlek och en önskan i ditt inre att vinna tillbaka din broder. Det handlar inte om att du vill sätta dit någon. Du kanske har en person du inte gillar i församlingen och så ser du. Du ska älska din broder givetvis, så det är du som syndar istället kanske. Men du har en person i församlingen kanske som du har något agg emot eller något. Så du letar efter fel och så ser du, aha, kan jag sätta dit. Men då får du skämmas om du går fram till personen och så omvänder han sig istället. Och du har vunnit din broder. Det ska ske med en uppriktig kärlek och önskan i ditt inre. Inte att vilja sätta dit en person, utan du vill vinna tillbaka en person. Du kan låta upprörd när du säger det. Du behöver inte. Svårt att ha rätta tonfallet alltid, men eller att ha med sina känslor med, och man kan låta arg eller på fel sätt, som att man säger det på fel sätt. Men om du uppriktigt har en kärlek i ditt inre. Det är insidan som det handlar om. Det kan också behövas skarpa förmaningar ibland. Som också Bibeln säger, att förmana dem strängt, säger Paulus. Det beror på från fall till fall. Och du ser också att om någon istället för att ta dina ord på allvar, gå på sättet som du sa det på. Du sa det på fel sätt, så därför vill jag inte lyssna. Det är också fel. Så då får man ta in fler så att fler kan tala med personen. Som församling ska vi också respektera andras församlingsdisciplin. En församling som inte utövar församlingsdisciplin är ingen sann församling. En församling som inte respekterar andra församlingars församlingsdisciplin är inte heller en sann församling. Den här processen med församlingsdisciplin är inget som behöver upprepas. En person kan inte hoppa mellan församlingar och att det är en process som ska upprepas i varje församling, utan kommer en person visa sig vara utesluten måste han lösa den saken med den församlingen innan. Processen behöver inte fortgå. Och det finns exempel på det. I Göteborg vi hade en person, han var faktiskt utesluten ur en annan församling i trakten. Han kom till våran församling, började ställa till med massa saker, och det visade sig att, vi visste det inte innan, men det visade sig att de här sakerna hade han gjort i den församlingen innan som han blev utesluten för. Och så uteslöt vi honom. Och så lämnade han våran församling och så gick han till en församling som inte utövade församlingsdisciplin och var där istället. Och spred en massa förtal, orsakade problem. Men vi hoppas att den församlingen där han är nu besinnar sig och att den här mannen förstås ska göra upp med sitt förflutna och komma till frälsning och omvändelse. Låter man en person som är utesluten ur en annan församling vara kvar i din egen församling, så är det inte kärleksfullt. Du ger falsk visshet. Den här personen behöver se sitt allvarliga läge och försonas med de han har konflikter med i det förflutna. Sen finns det människor som självmant lämnar en församling, människor som har lämnat en församling av fel anledningar, då förstås inte en transferering till en annan församling eller att man flyttat långt, utan att personen lämnade församlingen beror på något kötsligt problem hos denna. Det är en sorts självförvållad publikanstatus, det vill säga att personen har själv visat sig inte tillhöra församlingen genom att lämna den. Här är första Johannesbrevet 2:19 tydlig. De gick ut ifrån oss för att de inte tillhörde oss alls. Och genom detta så blev det tydligt att de inte var av oss eftersom de har lämnat oss. Här är också en person som har lämnat din församling eller våran församling eller en annan församling är i en självförvållad publikanstatus. Man kan inte låtsas som ingenting med den här personen eller de här, att de är på något sätt, man tror att de är frälsta i alla fall. De behöver förstå vad de verkligen har gjort och manas till besinning, till omvändelse. Och det är om man lämnar en sann församling. Sen finns det då att man måste lämna en obiblisk församling. En församling som inte utövar församlingsdisciplin. En församling som inte predikar evangeliet rent. En församling som inte bryr sig om Guds ord. En sådan behöver man lämna istället. Och för man ser sin egen situation, att hur kan jag lita på de här människorna? De vill bara ha mig för att ha mig som en siffra i statistiken. De kan aldrig förmana mig eller ställa mig till rätta om jag hamnar fel. Församlingstukt är Guds gåva till oss som individer i församlingen. Hotet eller tanken på församlingsdisciplin är ett medel som Gud använder för att bevara oss. Det är ett konkret medel, en konkret bild som bevarar oss, som Gud använder för att bevara oss från synd. Visst, vi ska alltid tänka allvarligt på den yttersta domen, på Guds dom, att vi ska älska Gud och hålla oss från synden. Men även så har Gud gett oss församlingen och varningen i en församlingsdisciplin som ett medel att bevara oss. När vi vet att det även får konsekvenser här och nu, att jag kan bli konfronterad, jag kan bli utskämd offentligt, jag kan bli utesluten om jag gör detta, så är det någonting som hjälper mig att undvika den saken till Guds ära. Hur ska du och jag reagera om vi utsätts för församlingsdisciplin? För det första, ta det som en kärleksfull förmaning. Tänk dig att församlingsdisciplin, förmaningar, beror på kärlek. Den här människan vill vinna tillbaka mig. Den här brodern älskar mig och är villig att betala priset att jag kanske inte gillar honom eller henne om hon säger det till mig. Det här är, jag utsätts för en kärlekshandling genom att bli förmanad. Ta det som en kärleksfull förmaning. Ta det på allvar. Lyssna och rannsaka dig själv. Se ditt allvarliga läge. Eventuellt omvänd dig om du ser att det här stämmer. Men du kan vara öppen för att den här personen tar miste. Det är öppet. Så var öppen för att ta in två till och lyssna på dem också. Var inte rädd för det. Du vill också veta sanningen. Är detta, har jag gjort fel? Ta in en eller två till. Lyssna på dem. Eller om du anser att de också har fel, då går vi och lyssnar till församlingen. Lyssna till hela församlingen. Och vad säger församlingen? Och nu ser du att församlingen har Jesu myndighet att bestämma i frågan. Och du måste rätta dig efter vad församlingen säger. Förutsatt att det är en evangeliepredikande biblisk församling. Församlingen har myndighet. Du kan till och med tycka församlingen har fel, men du måste ändå rätta dig efter det. Lyssna på dem och ta det även om du själv inte vet. För nu har församlingen Jesu myndighet i frågan. Om du inte lyssnar så lyder du inte Jesus. Du går emot den myndighet Jesus har och har gett till församlingen. Annars är du att betrakta som en hedning eller en publikan. Och du bör uteslutas ur församlingen. Om du är i denna situation, se nu att du är ute ur Guds rike. Du är överlämnad åt Satan. Du är på väg till helvetet. Du måste omvända dig. Det här gäller för den som uteslutits eller den som aldrig varit inne. Den som är utanför, som inte är frälst, som är utanför Guds rike, utanför församlingen i otro. Se att du är utanför Guds rike. Se ditt allvarliga läge och omvänd dig. Fly till Jesus som dog i syndares ställe. Bli uppfylld av den kärleken som det är att bli varnad angående synden som du har i ditt liv. Att du är på väg till en evighet under Guds vrede. Men att Jesus dog för syndare. Att Gud bevisar sin kärlek till syndare, att han dog i deras ställe. Och att vi alla fritt får komma in i Guds rike. Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Så, avslutning. Guds församling ska utöva församlingsdisciplin av kärlek och lydnad till Gud. Kärlek till brodern som syndar. Kärlek till församlingen och dess bevarande. Och kärlek till Guds ära och rykte i världen. Församlingsdisciplin är ingen sträng eller elak lagiskhet. Det är ingen elitism där vi är bättre och där vi stänger ute de som inte passar in. Utan det är Guds gåva till församlingen, till oss som individer. En påtaglig varning om den yttersta uteslutningen ur Guds rike för obotfärdiga syndare. Gud använder det precis som alla andra varningar i ordet för att bevara oss. De som är uteslutna eller utanför Guds rike ska se sitt utanförskap sin utestängdhet och omvända sig och kämpa för att komma in. Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Att utöva församlingsdisciplin är att älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar, sa Jesus i Johannes 13:35. Och detta är sant också. Om ni har kärlek till varandra i församlingsdisciplinen så ser ni att ni är mina lärjungar. Vi avslutar predikoserien om församlingen för den här gången. Månaden är slut och jag vill avsluta med versen som jag började månaden med. Hebreerbrevet 10:24-25. Också med församlingsdisciplin i åtanke. Hebreerbrevet 10:24-25. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana, utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Herrens nåd och frid vare med er alla.